Jag har alla kommit.
Ja. Mm.
ja, alltså ja, den här titeln, den pågående poförvandlingen, det var, och nu känner ni alla till Martinus tankar där och sådär. Så att jag började med, om det hade varit på skärm, med lite symbolerna, huvudsymbolen och ni vet den här symbolen från symbolbok 5. Där man ser en människokropp och man ser, du är den enda symbolen Martinus har markerat de två polerna i vår kropp, kroppsliga polerna. Ni vet att man kan säga den intellektuella polen och den ordinära polen, ordinarie polen då. Och att vi på något sätt, de håller på att närma sig varandra. Småningom så, Martinus kallar det för en psykisk huvudnerv som närmar sig varandra. Så småningom får vi då det efterlängtade kosmiska medvetandet. Och så hade jag den här symbolen om födelsen. Som ju är ju lite intressant, för att när Martinus i slutet av symbolbok 5 kommer in på att vi är på väg bort från däggdjursstadiet. Vi är på väg bort att födas genom den djuriska metoden. Utan vi kommer ju småningom, även om det tar lång tid, materialisera och dematerialisera. Men det här är ju också en materialisationsprocess. Va? Martinus pratar ju där om att på det fysiska planet så har vi en A-kraft som är så stark att det blir överskottsenergin från den i vår aura som går igång, eller A-stoff här nere, som går igång med A-kraften från den diskarnerade varelsen. Och det är precis vad vi ser här. Va? Man kan säga att det är en materialisation även däggdjursfödelseförhållandet. Va? Det är bara då ett lite mer komplicerat och lite mer neddämpat, för vi ska ju nu ner i den fysiska materien och vi ska ju lämna det höga andliga tillståndet när vi går ner och ner invecklas i materien, va? Ner i den kosmiska fosterhinnan. Nu är vi i slutstadiet, nu är vi i födelsekanalen och födas ut ur det. Men i princip är det samma sak. Det är väsen som ligger parat i salighetsriket, va? Och ska och ha tentaklerna ner, va? Mot den fysiska, och så ska det ske en kontakt. Och när vi materialisation, och det är materialisation till att börja med då, med att andra väsen hjälper till, så att säga, va? Med sin överskottsenergi. Och Martinus säger då att det är dolda kretsar och så vidare och så vidare. Och de är ju inte mer dolda än att, jag vet inte om någon av er, jag abonnerar varje fredag, får jag nyheter från ett par som heter Summit, Z-A-M-M-I-T. Viktor och Wenda Summit från Australien, tror jag. Som har faktiskt varit med på materialisationsseanser. Men alltså det heter Afterlife Report. Så där kan man se många YouTube-klipp och så vidare från nära döden upplever och sådär. Men de är också öppna för den här sidan också. Men jag har hittat många intressanta ting där. Så att det pågår faktiskt i vår tid. Och så vet ni ju då att nästa symbol här då. Det här med att vi, den här symbolen som ju heter poprincipets kosmiska kretslopp, va? Det är den som ni känner igen, va? Med mörkret och ljuset och parningsakten här och den fysiska kroppen. Och så småningom då så, här är mörkerkulminationen, och så småningom så kom vi ju efter då eoner utav tid att leva i den gudomliga världen. Va? Men vi har ju en underbar egentligen period framför oss. Va? Vi har ju, det är det Martinus säger också, att tiden på det andra planet blir ju mer och mer innehållsrikt. Va? Ju mer vi utvecklar oss här. Men det är ju det här som är livets skola i alla fall. Det är här som är livets skola. Det är det jag tycker är så genialiskt med Martinus, va? Att mörkrets gudomliga roll egentligen, va? Också när det gäller det här, går ner i den fysiska världen, livets skola, därför att det är här vi förnyar moral och etik. Det kan vi inte göra på det andliga planet. Så alltså man ser att det är lika gudomligt mörkersfären, va? Som ljussfären, just för det här, för att skapa kontraster, va? För att vi ska kunna på nytt, det är det vi håller på med, det är det Martinus hjälper oss med, att definiera ljuset igen. Hur många gånger har vi inte gjort det? Oändligt många gånger. I samma fas i tidigare spiralkretslopp. Det är bara det att det är meningen vi ska glömma bort det under den här första fasen, mineral, växt och djurrike. Och just att det är vi som gör den vandringen dessutom. Och nu är vi faktiskt i slutfasen utav det här. Och så har vi då symbol 33 där man ju tydligt ser polförvandlingen här, och vi ser också vandringen från det riktiga djurriket, och vi ser hur det mer humana impulserna från det riktiga människoriket växer till här, va? Och att vi har perioder då där vi lever lyckliga äktenskap och så vidare. Och den perioden börjar ju färre och färre vara del utav, och så blir det den olyckliga äktenskapets zon, och så blir det ju då ofruktbarhetens zon, som just när det gäller då den djuriska däggdjursfödelsen. Men däremot är det en otroligt fruktbar zon när det gäller allt det övriga skapandet. Martinus säger då, ja det har vi texter på här. Så och sen har jag ju massor med citat. Så de här två sista faserna här, eller man kan säga att människan befinner sig då, den här är uppdelad, det ofullkomliga människoriket då är uppdelad i 6 avsnitt, va? Så fjärde och femte avsnittet, nummer 27 och 28 här, det är där jordmänniskan befinner sig, och några få här på 29, va? Här har vi den kosmiska födelsen här, va? Så de flesta befinner sig i 27 och 28, därav all den här förvirringen kring polförvandlingen, det maskulina och feminina och det sexuella och så vidare. Och ni förstår, nu ska vi se här. Jag ska inte läsa upp så mycket här, för här är, jag har, man hittar ju så många underbara. Men den här. Jag hade ett citat från den här lilla slipsen här, är ju den religiösa principen. Ni ser hur den går från mer primitiv till mer utvecklad och så vidare. Och det ska se om jag. Och det är ju här då, kan man säga, som motsättningarna, som du sa också, att det är den största skillnaden i hela spiralkretsloppet nu. Mellan olika människor. Vi står på så olika utvecklingssteg. Och det syns ju inte på oss. Utan det är då när människor blir stressade och pressade, så kan man ju då se i svåra situationer. Det är därför vi också får såna här mörkerkulminationer. För att se var står vi egentligen moraliskt, etiskt. För det är väldigt lätt när allt flyter på att vara vänlig och human, när inte vi hotas, eller vår egendom hotas, eller våra vänner hotas, eller familj. Och då säger han bland annat så här, att en mängd motsättningar möts och kolliderar, mentala explosioner förekommer överallt, mellan nationer och man och man emellan. Här ser vi iskalla materialister och gudlösa väsen bland människor vars religiositet når ända upp till den fanatiska och intoleransskapande tankeklimatet. Det är precis vad vi ser nu, faktiskt. Va? Här finns glödande militaristiska personer och glödande vapenvägrare. Här är väsen som tror att de är Kristus eller världsfrälsare, och väsen som tror att Kristus aldrig existerar. Motsättningar förekommer alltså här i mängd. Det är inte så märkligt att helvetets eller Ragnaröks dräpande och lemlästande flammor här slår ut i ljusan låga. Då och då i form av blodrypande krig, världskrig och mycket annat ont. Men dessa motsättningars samexistens är nödvändig. De slipar varandra blanka och deras upphovsmentalitet blir var och en som en polerad ädelsten som villkorslöst lyser och utstrålar sitt ljus till allt och alla. Det är som, Martinus har ju många av de där symbolerna, att försynen håller på och putsar oss och hamrar på oss och skulpterar oss till att bli de underbara kosmiskt medvetna varelser som vi. Och då kan man fråga sig, ja, men är det inte bara teorier Martinus pratar om, va? Och då hittar jag en fantastisk bok, förstår ni, som ligger lite som underlag, som inspirerar mig att se då. Det är en bok av en kvinna som heter Hanna Rosin. Hanna, inte Russin, men R-O-S-I-N. Mannens undergång i kvinnans tidsålder kallar hon det för. Lite provocerande. Hon är journalist i USA. Och den här boken blev väldigt uppmärksam när den kom för några år sedan. Och jag tyckte den var oerhört, för hon samlar statistik. Mest från USA, men också från Sydkorea och England och Europa. Hon har till och med refererat till en korrespondent då. Hon arbetar på en tidskrift som heter Schlitz, tror jag, något sånt där. Och så vidare. Så hon tar ett samlat grepp om vad är det som sker här nu. För man ser ju, sociologer och forskare och så vidare ser ju att ändå det sker någonting. Och då har jag, man kan säga, tecken i tiden för den pågående förvandlingen. År 2009 blev kvinnorna för första gången i historien fler än männen på den amerikanska arbetsmarknaden. Och är ungefär hälften sedan dess då. Det här är ju 2 år gammalt då. I alla världsdelar utom Afrika är kvinnorna i majoritet. Säger ni flertal eller majoritet i Norge? Flertal. Bägge, bra. Danskarna har ju bara flertal. Och så vidare. Och det är ju lite intressant på högskola och universitet. Och det, vad är det för någonting som gör att det är det att kvinnornas förmåga, god kommunikationsförmåga, social kompetens, förmåga att sitta stilla och arbeta koncentrerat är egenskapen som kvinnor har lättare för än män. Kvinnor i fattigare delar av Indien lär sig engelska fortare, får jobb på många internationella callcenters. Kvinnor äger över 40% av alla privata företag i Kina. Och där är en röd Ferrari, det kvinnliga företagarnas stora statussymbol. Då kommer vi in på det där som Martinus talar om, att i den här polförvandlingen så blir det också så att man lite grann repeterar den motsatta polens lite mer primitivare sidor. Både män och kvinnor kan göra det då, så att säga. Och jag blandar väl in lite egna också. Eller också stod det i hennes, det är mycket möjligt, det är hennes bok. 2009 så fick ju islänningarna Johanna Sigurdardottir till statsminister. Och hon är världens första öppet lesbiska regeringschef. Hon gick till val på att göra slut på testosteronets tidsålder. Och så kom ju kraschen. Den kom ju kraschen där. Det var så lustigt. Vi var ju ett gäng som var på Island. Det var säkert mer än 10 år sedan nu. 10 år sedan kanske. Och man bara förstod att det här skulle gå åt pipsvängen, som vi säger på svenska. Att det skulle gå åt pipan. Att det skulle gå fallit. Därför vi kände igen det på 80-talet. Hade vi en sån där bankkris. Det vill säga det spekuleras över alla breddar, va? Och köptes hus och köptes i England överallt och så vidare. Och så fick vi vår 80-talskris. Och nu hade ju islänningarna sin kris då. De köpte ju mer än vad de hade. På lånade pengar. Och då ska vi se här. Så länge civilisationen existerat så menar ju hon då, det stämmer ju historiskt sett. Det har väl funnits några öar på olika ställen då med matriarkat. Men ofta är det ju patriarkatet som varit den rådande. Och då var det den förstfödde sonens privilegier som gällde. Och vi har faktiskt en sån, kan man säga, artefakt eller en sån gammaldags i någonting som heter fideikommisser i Sverige. Vet ni om att adeln har privilegier fortfarande i Sverige att skänka sina gods till den förstfödde? Trots att vi har haft socialdemokrati i över 50 år. Så det är den förstfödde som får allt. Och då håller de ihop godsen, va? Och slotten. Och inom parentes kan man ju säga, hur har adeln fått dessa? Jo, det var ju som belöning för att de var med i krigen. I alla krig som vi var med då på 1700-talet, 1600-1700-talet. Så det lever vidare, får man ju säga. Mm.
Vi har haft odelsrätt i Norge upp till 30-40 år sedan.
Jaha, ja.
Var det inte så, Rune som är Per på Blittberget, det var odelsrätt, inte sant?
Jo, det är
inte så till. Nej, jag trodde det var gått bort.
Har ni det kvar också?
Nej.
Något liknande? Nej.
Nej.
Ja, men ni har inte någon adel på samma sätt som Sverige.
Nej. Det är bara gårdsbruket.
Det här är adeln.
Ja, adeln har inte.
Så att säga, va. Men sen har vi ju andra förmåner, det vet vi ju så att säga. Man kan säga nutidens adelsmän, det är väl de här rika finansmänniskorna och bankmänniskorna och företagsmänniskorna. Det är de som köper upp de gamla herrgårdarna som adeln hade och slotten också. Det är status för dem att ha slott och herrgårdar. Men hon tar exempel från USA där i vissa delstater tydligen har man rätt att beställa könet på sina barn. Det visste jag inte, det gick faktiskt. Det finns något som heter spermiesortering. Det hade man ingen aning om. Och tidigare var det ju så att de ville ju mest ha pojkar. Nu är det 75% vill nu ha kvinnor. Och i Sydkorea har det gått ännu fortare alltså. För det är en av de mest patriarkala länderna i världen har det varit, va? Nu är det en majoritet som, om de flesta säger, eller väldigt många säger, det spelar ingen roll, men de som säger det, de vill ju helst vara kvinnor eller flickor. Så männens särställning i Sydkorea är över, säger en forskare, demograf på Världsbanken. Det gick så fort, det är svårt att tro det är sant, men så är det. Bara på något decennium. Och dessutom, alltså det är också intressant, de här länderna i Asien, va? Så födelsetalen så låga. Sydkorea har det lägsta födelsetalet i världen faktiskt, och Japan ligger inte långt efter, och sådana här saker. Och de har ju problem, förstår ni? De har problem därför att de gamla strukturerna finns delvis kvar i deras tankar, och det gör att så många utav de unga i Japan exempelvis, men det gäller med Sydkorea också, de vill inte gå in i relationer. De vill inte gå in i relationer. Kvinnorna vet, om de gifter sig så fastnar de i fängelset, det vill säga hemmet. Och männen vill inte, så att säga, jobba 20 timmar om dagen som draglok för familjen. Men, och det finns fortfarande i deras medvetande. Så de vet att om vi går in i relationer, fasta relationer, så är både män och kvinna fast. De har ett jätteproblem i de här länderna. För de unga vill inte gifta sig, de vill inte skaffa barn och så vidare. Och det har till och med blivit så att istället för att ha samlag så slickar man varandras ögonlock. Ögonlock. Det är den nya sexualiteten. Och det har lett problem för många, för infektioner i ögonen. Ja, men det är helt otroligt. Alltså på något sätt att man kan säga att den här gamla strukturen hänger inte med i utvecklingen utav i poförvandlingen. De här jättegamla feodala strukturerna, de klarar inte av den här utmaningen, utfordringen utav det nya. Det är ju länder som, det är paradoxalt, det är upp- och nervända världen. Skandinavien kan jag väl tänka mig, alla tre länderna åtminstone. Vi har ju högre födelsetal än er i Sydeuropa. I bakhuvudet tror man fortfarande det är storfamiljerna i Italien, va, som föder massor med barn. De har lägre födelsetal än vad vi har. För vi har allmän barnomsorg. Det vill säga kvinnorna vill inte vara fast. Och Tyskland har ju också tvingats utöka barnomsorgen. Va? Därför att man kan säga att kvinnorna vägrar leva under de förhållanden som de har levt tidigare. Va? Och faktiskt en stor del av kvinnorna är ju huvudförsörjare idag i USA och England. Över en tredjedel av mödrarna, man tror att det bara kommer att öka, va? Och så vidare. Och för de fattigare så är det ännu högre procent där kvinnorna är huvudförsörjaren, antingen ensamstående, de vill inte ha med män att göra, va? De är skilda, va? Och så vidare. Eller att de har högre lön. Vid en enkät i USA med 7500 par i vilka kvinnan var huvudförsörjare svarade nästan 90% att det skulle bli mer accepterat. I många länder är det inte accepterat. Det är en vanära om männen så att säga tjänar mindre än kvinnorna. Och så här håller du på alltså. Det är också en mansforskare som pekar på att männen å andra sidan måste ju vakna till. Därför är männen, det är de som skickas ut i krig. Och det är männen som är hjältar i amerikansk fotboll och ishockey. Det är bara det, nu börjar man uppmärksamma problemen. För det här är college, i amerikansk fotboll är det college-ungdomar. De får ju hjärnskador för livet. De får hjärnskador för livet. Och det har man liksom sopat under mattan. Och det gäller också i professionell ishockey. Tacklingar mot huvudet ger ju personlighetsförändringar. Och det börjar uppmärksammas mer och mer. Alltså, att han säger att vi måste ju sluta med, männen måste ju sluta med att vara slit- och slängprodukter, så att säga, va? Säger den här manliga forskaren som fick ett uppdrag utav Obama till och med. Startade Vita husets råd för pojkar och män som tvingas in i machorollen. Vi ska inte vara slit- och slängprodukter för varandra, för den ena eller andra könet och så vidare. Va? Det är helt otroligt vad det är på gång, hörni. Vad det är på gång. När jag växte upp, min mor var hemma, valde att vara hemmafru. Just i det spannet då, jag är ju född i samma tid som det här bostadsbolaget, 1942, i Nyköping, som så många står i kö för, 1942. Och då var det lite status, för då kunde männen fortfarande försörja en hel familj, va? Och så att kvinnorna stannade hemma och så vidare. Det gjorde min mor också. Jag tror hon ångrade på slutet. Hon gick ut när hon var över 60 år, var det som brist på sjukgymnaster, fysioterapeuter, att hon nästan tvingades ut på. Det tror jag hon var väldigt glad för, att de sista åren fick hon i alla fall i arbetslivet. Så det är faktiskt så då att jag behöver inte gå in på alla detaljer, men att i våra länder, så i England, i Frankrike är det redan så att majoriteten av läkarna är kvinnor. I Sverige börjar det närma sig. När det gäller läkare, arkitekter, jurister, så börjar kvinnorna närma sig 50% och är på väg att gå om faktiskt. För om man ser procentdelen så att säga, som det är en majoritet som sagt som läser på universitet. Och även om det fortfarande är så att, att det är männen som blir professorer och så vidare i större antal procentdel, så kommer trycket underifrån, va? Kompetensen underifrån från kvinnans del då, så att säga, att också där jämna ut skillnaderna faktiskt. Men det gör också då att kvinnorna mer och mer, det höjer, när kvinnorna får lönearbete, vad sker då? Kvinnans status ökar. Männen kan inte vara så nedsättande mot kvinnorna när de har en egen inkomst. När de har ett eget liv vid sidan om hem, familj och barn. Och det är precis vad som är poförvandlingen. Den boken är en guldgruva med alla exempel. Och så. Sen är det ju då det som kvinnorna då i sin tur repeterar kanske då mer primitiva former. Så i USA så ökar brottsstatistiken för unga flickor med över 90% så att säga. Va? Så att, för kvinnorna får ju idag vara ute. De är ute i kampsporter, det har jätteröv, det har ju ni också, duktiga kampsportskvinnor. Och sådana här saker, va? Så de får ju erfarenhet av det här tävlingsmomentet och så vidare, så att det blir lite repetition där utav den. Sen när de skickade ut en reporter till Stockholm då, på Söder, ni vet, och jag bor söder om Söder, men när det var valet sista gången, hörni, så fick Feministiskt initiativ, jag tror det var en, två, tre, det var fjärde största parti i den stadsdelen som heter södra Stockholm, Södermalm, och också där jag bor i Kärrtorp. Så att nu sitter Feministiskt initiativ i Stockholms kommunfullmäktige. Och den sitter också i EU-parlamentet för Sverige. Fick Feministiskt initiativ in en kvinna. En romsk kvinna faktiskt. Mycket intressant. Så att det sker mycket på det här området. Och det är också intressant för den här journalisten från den här tidskriften, Slate heter den och inget annat, som bodde några år i Sverige, han såg ju då att de unga männens exempel, det kan jag vidimera, om jag går på Söder så var det varannan barnvagn, det är ju mannen som drar barnvagnen, det är ju en självklarhet när man delar på jobben, va? Bland de här unga IT- och mediamänniskorna som ofta befolkar Södermalm, det gamla arbetarområdet. Så det är ju en självklarhet. Kvinnan skulle inte, en akademisk kvinna idag skulle ju inte acceptera, va? Stå vid spisen och mannen inte gör någonting. Och så vidare. Då ska vi se här. Här har jag en... Ja, alltså det är ett jättefint citat här. Saken är nämligen den, säger Martinus, att den nya formen av sexualitet som söker smekningsutlösning, karaktärsutlösning utanför sexualorganen, skiljer sig från den ordinära sexualiteten genom att den i sin fullkomligaste form inte alls skapar behag genom att besittningsförnimmelse, utan genom en förnimmelse som vi kan kalla avstående förnimmelse. Alltså på något sätt så vill man ju, båda parter vill ju att det ska kännas bra för båda parter. Det är ju inte så att man ska tvinga sig på någon. Där i det fullkomliga människoriket blir det lika vanligt att hellre ge än ta som det nu är vanligt inom jordmänniskosamhället att hellre ta än ge. Det var i Lisbok till 4 med det där stod faktiskt. Så vi ser ju den här otroliga förändringen som pågår. Och dubbelpoligheten och lidandena, eller mörk kalmar, säger Martinus också. Stoppa mig när tiden går ut. Jag har ju hur mycket som helst, men det är bara att stoppa. Leder alltså till att alltså det är dubbelpolighetens framväxt och lidandena, eller mörkarma, leder till allkärleken och därför till att älska väsen av eget kön. Under en övergång så blir ju denna ju Martinus menar då att vi ska gå igenom just en övergång kan man säga fram till den totala när vi så att säga den totala allkärleken va? Och det kan man ju förstå på ett sätt att det blir som en kontrast efter alla dessa årmiljoner som han och honkön och man ska komma att erkänna att detta var homosexuell, vilket är detsamma som att vara dubbelpolig, inte behöver betyda att man är paria. Så länge det homosexuella eller dubbelpoliga väsenet inte är en färdig människa kan hon naturligtvis vara behäftad med laster och urspårningar, likväl som det enpoliga väsen, säger han. Homosexualitet i renkultur är således inte någon last eller urspårning. Den är organiskt förankrad i dubbelpoligheten och nästa kärleken, säger han. Det är ju äktenskapet och allkärleken, den där artikeln som är så fantastiskt bra. I artikelsamling 1. Och då kan man tänka sig, ja men det måste ju vara, att idag då när allting liksom ska intellektualiseras och forskas kring, så tänker man så här, nej men vad är det här? Det finns ju begreppslista över allting nu va? Och det finns en ordlista överallt, va? Från A till Ö. Va? Och bara man läser det, måste jag sätta mig in i allt det här? Nej, det behöver jag inte göra. Men, utan den övergripande, alltså asexuell, bisexuell, BDSM, bög, cisperson, diskriminering. Alltså de har en begreppslista här som ju är drag queen. Vi har ett ord istället för man som heter en, som är dialektalt. Vi har ju ett annat ord som heter hen också, som har kommit in i vår akademiska ordlista. När man inte vill definiera om det är man eller kvinna kan man säga hen. Den finns med i Svenska Akademins ordlista nu och det ser man, jag såg det senast igår när jag läste tidningen Dagens Nyheter, vår stora morgontidning. Så om man inte vill definiera så skriver man hen, va? Eller som många inom vad säger, den här sfären jag har tagit fram en lista från Riksförbundet för sexuellt likaberättande, RFSL i Sverige då, att de använder också ordet en. En får väl göra som en vill, det är dialektalt, finns i sedan hundratals år i Sverige va. Man får väl göra som man vill och då definierar man inte heller om det är en han eller hon. Va? Och sådär. Så vi har ju sådana uttryck. Men hen har faktiskt kommit in i vår ordlista faktiskt. Det viktiga är att vi ska bli klara över att det är en forcerad förvandling där den motsatta polen, den som inte har med hem, familj och barn, påverkar mer och mer vårt tänkande, vårt liv och sådana här saker. Och man kan säga ju tunnare hinnan mellan polerna blir, ju närmare polerna kommer varann, då kan man ju tänka sig också att vi får förvänta oss större och större problem på det sexuella området. Och där är det ju underbart bra. Och Martinus säger just i femman, egentligen är det inget märkligare än så att vi ska vara kärleksfulla mot alla. Då behöver vi inte, om det är intersexualitet eller om det är det ena eller transgender eller om det är eller vad det nu än är, va? Så räcker det att se alla med kärleksfulla ögon på alla, va? Och se att här finns en hel mängd olika uttryck kring det här med polförvandlingen och så vidare. Och se med kärlek på det. Jag vet inte om ni såg filmen The Danish Girl. Har ni sett den? Har den passerat Norge? Det är då den första, alltså det är en film så att säga som är byggd på en sann historia. Det var ju ett danspar som gifte sig och så flyttade de till Frankrike och så vidare. Men han blev ju helt klar över, och var som konstnär där då, men han blev ju klar över att han var i fel kön. Så de åkte till något ställe i Tyskland och han opererades första gången för ett könsbyte, och de åkte tillbaka till Frankrike och fortsatte då. Och då hade han ju ändrat kön. Men så skulle de göra en ännu mer detaljerad då, för att han ska, och då gick det inte. Alltså de hade ju inte kunskapen eller teknologin, helt enkelt. Så han dog. Och det blev faktiskt en väldigt fin film som heter The Danish Girl, där hon som spelade den manliga, till att börja med manliga partens då fru, Alicia Vikander heter hon. Hon fick ju en Oscars för bästa biroll. Den är värd att se, och det kan man säkert hitta någonstans, den filmen. Och så vidare. För honom var det, han först trodde han var homosexuell. Nej, det var han inte. Och till slut så gjorde han det här drastiska då. Och det var ju innan kunskapen och teknologin fanns. Va? Och så vidare. Så, och sen kan man ju säga det, att ju mer vi accepterar att vi är som vi är. Ni vet, det finns ju också sådana som föds lite med kromosomförändringar och sådana här saker. Och, lyssna gärna på kosmologipodden med Solveig Langkilde. Så får ni lite grann, de pratar om fogförvandlingen där, bland annat. Och så att ju mer avspänt vårt förhållande är till att folk är, ja, folk får vara som de var, de får ju välja vilka preferenser, om man inte skadar andra, om man så att säga håller sig så att säga inom de kärleksfulla ramarna. Och så vet vi då att här är det också områden som ju en drastisk förändring i Sverige. Vet ni att på 30 år, för 30 år sedan, om jag säger så då, 1981 var antalet manliga präster i Svenska kyrkan 70%. 2011 var antalet kvinnliga präster i Svenska kyrkan 70%. På 30 år. På 30 år. Och vet ni vad vi har nu då? 2014, jag måste ju se den på tv i alla fall. Sveriges första kvinnliga ärkebiskop fick vi efter 850 år av manliga företrädare. Hon heter Antje Jackelén, och hon är också den första utländska ärkebiskopen. Hon är från Tyskland. Antje Jackelén. Och det var jubel i Uppsala domkyrka, så att säga, va? När hon fick den här. Det var rörande faktiskt. Det var rörande att se. Alltså folk bara, det var som, ja, någon studentexamen eller någonting. Så det går ändå framåt. Sen är det ju, måste vi erkänna då att det tar sin tid. Det är inte färdigt än, så att säga, med den kvinnliga. Och så ser vi när vi tittar ut i världen hur det ser ut. Det är så. Ni vet, jag vet inte om ni har så i Norge. I Sverige har vi så, i USA och många andra länder. Så har vi, när man ser filmer, så står det Bechdel-testat. Finns det så i Norge? Bechdel-testet på filmer.
Nej. Vad betyder det?
Bechdel var en kvinnlig tecknare som tecknade serier. En kvinnlig konstnär. Hon hette Alison Bechdel, hon lever fortfarande. Och 1985, så, alltså det är väldigt, väldigt, och där ser man hur manligt dominerad filmen har varit, va? Det räcker med att pratar två namngivna kvinnor i filmen med varandra om något annat än män, då har det passerat Bechdel-testet. Jag tror också det var mer än 3 minuter. Ni förstår vad beskedligt det hela är, va? Men det är inte många filmer som passerar Bechdel-testet. Men i Sverige har vi det så. Om du ser annonser i svenska tidningar så står det Bechdel. Eller, i Sverige är det så, det var arbetarrörelsens som tog tag i det här med Bechdel-testet. Så därför heter det A-testet. Arbetarrörelsen har ju massor med biografer på Folkets hus och såna här saker, va? Och så vidare. Så att därför heter det A-testet, men det är Bechdel-testet då. Ni får kolla på danska.
Det är
inte en förstärkt
test, men alltså, du ser, vi pratar mer än 3 minuter om
andra än män.
Om andra ting, ämner, temar än män.
Än män, ja. Det är män som är huvudperson. Och även om kvinnorna är med så pratar de ju om männens problem. Alltså väninnor och sen säger, ja men vad ska jag göra med honom, Steve McQueen, som då spelar huvudrollen där. Vad ska jag göra? Alltså, han dricker för mycket, vad tycker du? Ja men min man är detsamma, va? De pratar ju inte om sig. De pratar ju om de manliga huvudpersonerna. Så det börjar man uppmärksamma mer och mer. Och nu börjar det komma krav på, ni ser va, ja men nu måste vi också tänka på färgade människor i USA, va, som ju inte får några ens nomineringar till Oscars och såna här saker. Så vad vi ser här, det är på något sätt den här, Martinus säger ju då att hela vår vandring igenom den här fysiska fosterhinnan, som man kallar för den här fysiska världen, va? Det är ju för att vi ska förnya vår individualitet och vårt medvetande. Så nu kräver ju allt flera individer. Jag vill bli sedd som den jag är, va? Om jag är homosexuell eller bisexuell eller trans, eller om jag är svart, eller om jag är jude, eller om jag är muslim, va? Jag ska bli respekterad som en individ som alla andra, va? Och det är ju jättespännande, för det är nytt i historien på något sätt, det här skiftet, va? Att erkänna individens rätt till att vara den han eller hon är. Sen ser vi ju då att allt färre gifter sig. 2011 till 2012 ökade antal giftermål, men under 2013 minskade i Sverige. Det var 45 000 ungefär som gifte sig, och skilsmässorna 25 000. Så det är faktiskt mer än hälften och så vidare. Men och i mitt kollektiv så är det 75% kvinnor, och man säger 98% är ensamstående i mitt kollektiv på 50 pers. Så är 98% ensamstående, och mer än 75% är ensamstående kvinnor, kan man säga. Ja, någon lever ihop då, så att säga, någon enstaka då. Så det är också lite mikrokosmos, va, om vad som sker. Sen är det intressant. Jag är med i intervjugruppen, det är ytterst få män som söker sig till kollektivhus, till boligfällskap, ännu. För det är liksom kvinnorna tänker efter, ja men ska jag sitta? Ni vet, i städer som Oslo och Sverige, Stockholm och Köpenhamn och New York, så är ju majoriteten av hushållen är enpersonhushåll. Majoriteten av hushållen är enpersonhushåll. Det är också, det ser vi också, kan man säga, poolförhandlingens, så att säga, va? Och då är det kvinnorna som tänker efter före, för det är kvinnorna som på ett sätt har haft hand om det här sociala, va? Så de tänker, ska jag sitta här ensam när det finns något som heter kollektivhus? Det heter kollektivhus i Sverige då. Även om det inte finns många, va? Vi har ju, jag säger, vi kan imorgon dag smälla upp ett helt nytt hus, va? Med 20, 30, 40, 50 lägenheter, och det skulle fyllas med en gång, va? Vi har ju fler externa medlemmar än sådana som får plats i vårt kollektivhus, va? Martinus pratar ju om detta, hörrni. Det var ju 3 månader före sin död som sen blev ett föredrag, va? Världen efter Ragnarök. Då säger han ju att vi ska bo i palatsliknande hus, va? Med stora grönområden, parkområden, och på något sätt så antyder han att vi inte så många heller då, åtminstone precis efter Ragnarök kan man ju tänka sig, det har hänt saker och ting. Och så kommer vi att betjäna varandra, vi kommer att laga mat åt varandra, säger han och så vidare. Den mest underbara mat och enligt då vetenskapens lagar och så att säga. Så att liksom, vi går ju då från den lyckliga äktenskapens zon. Och, det, och ni ser A till K-människa, egentligen är det bara nästan A-människa som är lyckliga äktenskap. Redan B-människan är en riktig hemsk filur, som när han tar B-människan där. Att han utnyttjar kvinnor, vit slavhandel och sådana här saker och så. Och C-människan som kan vara ett geni och alla sådana här saker, va? Men där är poförvandlingen en, har ju kommit en längre, va? Och så har du D-människan där poförvandlingen är så att vi har med maskulina män eller feminina män och maskulina kvinnor och så vidare. Sen har vi E-människan som ju då är så långt kommen att många undrar, jaha, den är där nere, den är ju nivå med H-människan, för den är bortom till och med förälskelse, och där svänger man lite mellan att hon är man och kvinna, och men det är på så hög nivå, va? De är så moraliskt i balans, va? Mellan känsla och intelligens, så att de skapar inga problem och sådär, varken för sig själv eller omgivningen. De kan hantera det där. Och skapandet försiggår ofta så att de ägnar sig åt konst och vetenskap och andlig vetenskap och har kanske också ett andligt perspektiv och så vidare. Och sen har vi det riktiga, tragiska, så att säga, FOG, va? Där det verkligen går riktigt illa. Och där kan det ju vara så, som sagt, som vi pratar lite. Nej, hon är inte här. Jag måste känna henne.
Ja. Nej. Birte håller på att vara varm.
Hon har diskanerat. Ja. Martin säger det i den här... den är underbar, den här världen efter Ragnarök. Undrar om det är... jag kommer, om det är nummer 6, 2008 eller någonting sånt där. Nej, jag vet. Men där säger han, ja, men då blir det plötsligt där. Då, om vi nu ser några hundra år framåt och vi sitter kvar här några hundra år framåt, va? Ja, men då kommer ju någon att materialisera sig där och börja prata med oss. Va? Mm. Och så, sen när han eller hon har sagt sitt så säger man tack så mycket och så. Det materialiserar som
säger. Är det inte också så att man kan efter vart ringa från den ena sidan, att man kan få kontakt med avdöde direkt, hur han står i tid, hur han har det?
Kan man mycket mer. Alltså den här hinnan. Hinnan mellan den andliga och fysiska världen, den blir ju tunnare och tunnare. Va? Därför är det ju jätteintressant när vi pratar också om döendeprocessen. Va? Allt flera människor får ju kontakt med döda anhöriga. Va? Fyra veckor i förväg såg jag här på YouTube någon som, en man som, en läkare som har jobbat 30-40 år på hospice, va? Och tydligen samlat ihop flera hundra sådana där i en bok och så vidare. Han säger redan den här som Peter Fenwick också talar om i sin bok, The Art of Dying, som finns på svenska också. Men att de blir förvarnade. De blir hjälpta över utav nära anhöriga som blir som skyddsandar. Va? Att de blir som reseguider för dem över på det andliga planet. Ni vet, idag så är det flera människor, många människor, som vågar tala öppet om det. Och Raymond A. Moody, han den här pionjären i nära dödenforskning, va? Han har ju själv varit med om det i sin bok. Att egentligen är det helt otroligt, va? Men så långt har det kommit att man delar dödsresans första fas med den döende. Så man alltså man går in i sin känslokropp och är med och kan se, exempelvis vissa kan då se hur den här livsrevyn, det är inte alla som kanske har livsrevyn, men de får vara med en bit på vägen innan känslokroppen, alltså man är kvar i sin kropp igen. Till och med Raymond A. Moody, han vill inte prata så mycket om det, han har skrivit en bok om det, och han menar ju då, många menar ju då, att här kan man ju då inte säga att det är hallucinationer. Mm. När de som sitter bredvid, man ska ju vara väldigt nära känslomässigt anknuten till det här. Va? När de som sitter bredvid är med på himmelsfärden en bit. För de har ju inga mediciner. Ja. Förstår ni vad?
Ja, jag känner en god väninna som har gjort en,
ja,
en som varit samma i gift med och ja. Alltså lång tid, det var bägge kosmologer.
Ja. Ja. Precis.
Så jag vet att hur det var.
Precis.
Du fortalte hur det var de ja. Första sekunderna där på andra sidan och vem som var mottagare kommer
till. Så det heter Share Death Experience tror jag det heter.
Så det är spännande.
Kärle, alltså man delar döendet i första fasen. Och sådär. Så att så vi går ju från den lyckliga äktenskapens zon då till de mer olyckliga äktenskapens zon. Och om vi passerar FHG då, där de stora urspårningarna ju i farten så att säga, va? Ja, det är det. Så kom vi upp till H-människan där, och en H-människan karakteriserar Martins faktiskt som tillhörande ordenskapens zon, men på grund av höga utveckling kan man balansera det, va? Det vet man redan nu, och det vet vi, många människor lever ju så, man lever i vänskapsäktenskap och det är inte den stora kanske förälskelsen, och det kanske inte har varit från början heller, va? Men man är ändå kvar och gnetar på och hjälper varandra och stöttar varandra så att säga, va? Så det innebär ju inte att det nödvändigtvis måste bli olycka. Det olyckliga är ju då, och det säger han faktiskt ända upp till i-människan, att det kan man ju tycka, i-människan, där har man ju öppnat upp för den motsatta polen, va? I människan. Och det är ju där då som om det inte sker tidigare, så några liv, så går man ju in då i kanske mer ett homosexuellt förhållande så att säga. Va? Men då är man ju bortom förälskelse, man är bortom det där. Men under repetitionen så kan man bli lurad, säger han lite grann sådär utav väsen då, att in i en relation som, det säger han redan, alltså så högt utvecklad som i-människa, vilket är ju lite speciellt, va? Men så säger han ju femman, det är återigen, har man, och det har vi ju inte alltid, va? Teoretiskt så har vi då, vi läser Martinus, han säger, har vi moralen, det är den som vi ska hålla oss till. Va? Att inte göra skada någon, inte göra illa någon, inte och sådär. Hellre avstå, avstående förnimmelse och sådär. Hellre ge än ta allt det där. Men sen har vi ju andra sidor. Ni vet, han lite grann kan man ju jämföra med att vi har förälskelsens A- och B-stadion då. Det här sötebrödsdagen eller vetebrödsdagen och sådär. Eller smekmånad som man säger. Och där är man ju nästan så att säga på topp av sig själv, va? I instinktivt nästan så är man uppe i, säger Martinus, i den tidigare spiralens högsta riken, va? Man vill så väl, va? Liksom man älskar allt och alla, och man vågar nästan inte närma sig den man vill inte och så vidare. Men om efter ett tag då, om inte föremålet för ens förälskelse håller med, så kan det ju vändas. Och då kommer ens på ett sätt sämre sidor, kanske till och med primitivare sidor, va? Fram. Va? Och då kan det ju leda till väldigt otäcka saker. Det är ju faktiskt så i Sverige fortfarande, va? Så är det väl så att en, som var för några år sedan, nu har jag inte hört siffran i år då, men att en kvinna kanske i veckan dödas av sin partner, va? Och så vidare, va? I frustration att, och så vidare, att de inte drar jämnt, eller att de antyder om att de vill lämna och sådana här saker, va? Det är ju faktiskt fortfarande Och så har vi då så har vi ofruktbarhetens zon då kom vi in i då så att säga.
Är det någon i starten av H-stadiet som får barn, men
H-stadiet, ja.
Men inte på slutten av det.
Nej, det är klart, ju mer de närmar sig, så alltså, på något sätt så antyder han ju då att det är klart den här förälskelsen och alltså, på något sätt så går det ju bakåt, alltså när vi repeterar också så är det ju längre bak, va? I vår tid, va, så att säga, va? Så man kanske känner en förälskelse och såna här saker, va? Men jag tror också att man på ett helt annat sätt tar ansvar idag. Och det tycker jag man kan se, hörni. Alltså, jag tycker det är ändå hoppfullt. För det är ju lite, verkligheten fyller ju på där Martinus ger exempel, va? Från sin tid och ger oss en slags, det här är ju bara som en exempelsamling av ATK-människa. Va? Varje individ har ju sin väg. Va? Att då kan man ju se att det går alldeles utmärkt att så det finns artiklar, va? Är det tillräckligt humana människor så kan du leva tre föräldrar. Och du står här menar. Eller inom situationen. Alltså egentligen så blir det mer och mer. Alltså. Vad spelar det för nu? Alltså på något sätt blir det mer. Alltså vi är på väg bort ifrån. Ur en synpunkt. Däggdjursstadien. Men samtidigt så växer ju nästa kärlek. Till. Och det tycker jag man ser, och det är ju utmärkt med våra aviser, va, som ju pekar verkligen på att det kan gå alldeles utmärkt. För hur många har inte sagt att man i Sverige kallas det för bonuspappa eller plastpappa eller det ena och det andra. De säger, oj, det var ju en välsignelse, här fick jag en ny pappa. Vem var det som senast, jag var så arg på min, och det var, vem var det? Det var en sån här känd personen, känd konstnär och sådär. Och sorry, ja, först var jag så ilsken på mina föräldrar. Nej, nu vet jag vem det var. Och det var inte en svensk, utan det var Mary Neal. Vet du vem Mary Neal är? Gå in på YouTube och lyssna på henne. Hon har haft också världens nära döden-upplevelse. En bok har kommit ut på svenska där. Hon är helt fantastisk. Också en av de här fantastiska. Och det intressanta är, tycker jag också, apropå det här med individualisering. Jag har lyssnat på så många nära dödenupplevelser genom åren. Från Modus första bok och framåt. Och så kom det ju nätet och allt det där. Va? Inte en enda är den andra lik. Inte en enda är den andra lik. I principerna, ja. Men inte i detaljerna. Inte en enda. Och när Neil, på svenska heter den himlen tur och retur. De måste hitta på något, för snart Eben Alexander heter ju till himlen och tillbaka. Det har varit en rad böcker nu som har översatts. Va? Men i USA så har ju Moody, han har ju publicerat massor med böcker. Och hans första bok köps ju fortfarande. Jag vet inte vad siffran var. Jag hörde en av sådana här YouTube-program när de skulle presentera honom. Han är faktiskt yngre än mig. Men han är fortfarande still going strong. Men ja, om jag drar till med 20 miljoner ex eller 10 miljoner ex har ju hans böcker gått ut i hela världen. Det säljs fortfarande. Tiotusentals ex utav första boken. Och sen har han skrivit en rad böcker som inte har översatts på våra små språk då. Och sådana här saker. Bland annat den här, en av de senare då, är den här med delade dödsupplevelsen då. Och Mary C. Neal är så fantastisk. Ni ska se när hon håller föredrag på. Ni vet, det finns en internationell organisation som Moody och andra startade på 70-talet. Som heter IANDSI, eller jag vet inte. Och de har ju en konferens varje år. Och när hon pratade på den konferensen, det är så obetalbart. Och nu finns boken också, så att säga. Men
Det är så spännande. Tiden.
Ja. Men hon fick en ny far. Och plötsligt så var hon först arg. Och sen var så tacksam att de fick en ny far. Alltså den första, de skildes åt. Men. Så, och sen är det ju då med dubbelpoligheten, hur sexualiteten mer och mer blir smekningssexualitet som ni känner till. Och munnen blir det högsta, vad säger jag, smekningsorganet, och så att säga. Och så småningom så blir det materialisation och dematerialisation, där Martinus faktiskt kallar det för frikön. Han kallar det för frikön. Det är bara, du har ju inget kön att materialisera dig, du är bara en individ som kommer ner på jorden. Ja, men vi sätter stopp där.